lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds av Transworld Radio och produceras av Norea Radio Sverige. Slå gärna upp din bibel och följ med.
Vi avslutade det förra programmet med de sista verserna i Lukas 10 kapitel där Jesus uppmanade Marta att inte först och främst engagera sig i 1000 olika saker, men prioritera tid för stillheten, att sitta vid Jesu fötter och lyssna till hans ord. Och därefter så för Lukas våra tankar in i bönens värld, när vi nu kommer till Lukas evangeliets 11 kapitel. När det gällde att ta sig tid till Guds ord så sa Jesus till Marta att hon var upptagen med så många saker, fast det bara var en sak som verkligen var nödvändig. Och det samma förhållandet råder när det gäller bönen. Problemet med bönen är vår hållning till den. Vi läser de 4 första verserna i Lukas 11. En gång hade Jesus stannat på ett ställe för att be. När han slutade sade en av hans lärjungar till honom: Herre, lär oss att be, liksom Johannes lärde sina lärjungar. Då sade han till dem: När ni ber ska ni säga: Fader, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Ge oss var dag vårt bröd för dagen som kommer. Och förlåt oss våra synder, ty också vi förlåter var och en som står i skuld till oss, och utsätt oss inte för prövning. I Hjärts översättning står det i slutet av vers 4: Låt oss inte komma i frestelse, vilket är mycket klargörande. Detta viktiga avsnitt talar om bön på ett sätt som inget annat skriftställe. Det kan höras nog så likt andra avsnitt av skriften, men är verkligen annorlunda. Orsaken till att en av lärjungarna vill veta hur man ska be är därför att han har sett och hört Kristus be. Herren hade som sin vana att dra sig undan och be i ensamhet. En av lärjungarna har råkat höra bönen och det skapar en längtan i hans hjärta att be som Herren Jesus bad. Idag sitter Kristus på Faderns högra sida där han går i förbön för oss. Han är vår store förebedjare. Och det är fortfarande både klokt och nödvändigt att komma med denna begäran till Herren Jesus: Herre, lär mig att bedja. Lärjungen frågade inte bara hur han skulle be. Herren Jesus hade hållit sin bergspredikan där han talat om hur man skulle be. Lärjungen frågar inte efter en teknik, ett system, en form eller ett ritual att följa. Det var inte frågan om hur det skulle göras, men hans önskan var att lära bönens hemlighet, att bedja så som Kristus bad. Många människor läser en bön, ett slags amen som klistras på, likt ett klistermärke vid dagens slut när man tagit på sig pyjamasen. Vi behöver lära oss att be och inte bara läsa en bön. Och så säger alltså lärjungarna: Herre, lär oss att be, liksom Johannes lärde sina lärjungar. Och här får vi ett oväntat glimt in i Johannes döparens liv. Ett slags avskedsblick på den här profeten, eftersom det här är det sista vi hör av honom. Och vad är det vi hör? Jo, vi ser att han är en bönens man. Han bad och han lärde sina lärjungar att be. Kommer någon att säga det om dig och mig? Alla verkligt betydelsefulla tjänare i Guds rike har varit bönemänniskor. Många kristnas ofruktbara liv och dagens många döda kyrkor är ett resultat av verksamhet utan bön. Som ett svar på deras fråga ger Herren detta svar: Jag tror aldrig att han tänkte inte att det skulle bli den bön som jag så ofta hör läsas upp i offentliga gudstjänster. Men det var tänkt som en fostran till spontan personlig bön. Gud, min fader, känner mig och jag tror inte att han vill att jag ska anlägga ett konstlat ansiktsuttryck, förställa rösten och använda ett utbroderat språk. Jag tror att han vill tala med mig som Kurt Westman. Det första är en tillbedjan. Låt ditt namn bli helgat, det vill säga att Gud helgas på det sätt han själv uppenbarat sig. Så kommer bönen att Guds vilja ska ske på jorden. Låt ditt rike komma. Som betyder att vi vänder djävulen och alla hans gärningar ryggen och söker att befrämja det goda. Det vill säga, du har en längtan att Guds vilja ska få ske i ditt liv. Det är meningslöst att uttala de här orden utan att mena det man säger. Det är en bön för den troende och inte för den ofrälste. Den ofrälstes bön är: Gud, var mig syndare nådig. Och den kan också vara enklare än det. Gud ser till hjärtat. En del av denna bön gäller vårt kroppsliga behov. Ge oss var dag vårt bröd för dagen som kommer. Och det ligger ingen motsättning i den här bönen och i orden i Matteus 6:34. Gör er därför inga bekymmer för morgondagen, för det rör sig om en bön, inte ett bekymmer. Och så uppmanas vi att be: förlåt oss våra synder som också vi förlåter var och en som står i skuld till oss. När lärjungarna lärde denna bön så fastslog Jesus en gång för alla att lärjungarna inte var syndfria. De är utskilda från Satan och världen och tillhör Gud. Men så länge de är i världen bär de fortfarande på sin gamla natur. Som Paulus uppmanar de kristna i Efesus i Efesebrevet 4:32: var goda mot varandra, visa medkänsla och förlåt varandra, liksom Gud har förlåtit er i Kristus. Må Gud hjälpa oss att vara bedjande kvinnor och män. Vi behöver inte fler predikanter, pastorer eller kyrkor. Men vi behöver verkligen människor som känner Gud och som lever i bön. Gud avslutar inte ämnet bön i det här kapitlet. Det går som en röd tråd genom hela Jesu liv. Och nu kommer vi till ett exempel Jesus ger sina lärjungar och som endast återges av Lukas och som kastar ljus över ytterligare en sida av bönelivet. Lukas 11, verserna 5 till och med 8. Han sade till dem: tänk er att någon av er går till en vän mitt i natten och säger: kära vän, låna mig 3 bröd. En god vän som är på resa har kommit hem till mig och jag har ingenting att bjuda på. Då kanske han där inne säger: lämna mig i fred. Dörren är redan låst och jag har barnen hos mig i sängen. Jag kan inte stiga upp och ge dig något. Men jag säger er, även om han inte stiger upp och ger honom något för vänskaps skull, så gör han det därför att den andre är så påträngande och han ger honom allt vad han behöver. Innan vi läser vidare måste vi bara nämna att detta är en liknelse där kontrasten är poängen. Vi läser vers 9 och 10. Därför säger jag er, be så ska ni få. Sök så ska ni finna. Bulta så ska dörren öppnas. Ty den som ber han får, och den som söker han finner. Och för den som bultar skall dörren öppnas. Det Jesus önskar säga med den här liknelsen eller detta exempel är inte att Gud skulle sova och att du inte kan väcka honom. Saltaren 121, vers 4 säger: Nej, han som bevarar Israel, han slumrar inte, han sover inte. Här ligger kontrasten. Gud sover inte. Gud behöver inte väckas. Och Gud är inte ovillig när det gäller att svara. Men Jesus säger att lärjungarna kan äga förvissningen om att Gud ska svara. Det är vad han säger genom det exempel han här ger. Kontrasten är poänget. Jeremia kapitel 33, verserna 2 och 3. Så säger Herren, han som också utför sitt verk. Herren som bereder det för att låta det komma till stånd. Han vilkens namn är Herren. Ropa till mig, så vill jag svara dig och förkunna för dig stora och förunderliga ting som du inte känner. Gud vill höra din bön och svara på dina rop. Men vi är inte alltid mottagliga för hjälpen i den form som Herren sänder den. En del människor tror att Gud inte hör och besvarar deras bön. Kanske de inte hörde svaret. Ibland säger Gud nej. Och vårt problem är att vi tycker inte om ett sådant svar. Gud svarar alltid på sina barns böner. Men när han svarar nej är det därför att vi inte ber om det som är det bästa för oss. Under de många år som jag har fått nåd att vandra med Gud har jag lärt mig att några av de bästa svar Gud har givit på en del av mina böner har faktiskt varit nej. Och samtidigt måste jag få vittna om att det också har varit många underbara ja i bönegemenskapen med Gud. Filipperbrevets fjärde kapitel säger i vers 6: Gör er inga bekymmer, utan när ni åkallar och ber, tacka då Gud och låt honom få veta alla era önskningar. Dörren är vid öppen. Din trofaste Gud sover inte och slumrar inte. Därför säger jag dig, be så skall du få. Men det är viktigt att du, innan du vänder dig till Gud i bön, förvissar dig om att han verkligen är din far och att du är hans barn. I Johannes 1:12 står det: Men åt alla dem som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn, åt alla som tror på hans namn. Att tro att Herren Jesus dog för dina synder och uppstod igen till din rättfärdiggörelse gör dig till ett Guds barn. Och han ska ge dig det allra bästa, för det är ju ingen mindre än din himmelske far du ber till, din gode fader. Och Jesus fortsätter och säger i vers 11: Finns det någon far bland er som ger sin son en orm när han ber om en fisk? Inte ens en jordisk far ville göra något sådant. Och om än något sådant skulle inträffa, så kommer din himmelske far aldrig att göra det. Och verserna 12 och 13. Eller ger honom en skorpion när han ber om ett ägg. Om nu redan ni som är onda förstår att ge era barn goda gåvor, ska då inte fadern i himlen ge den helige ande åt dem som ber honom? Redan här uppmanar Jesus lärjungarna att be om den helige ande. Så långt som jag kan se av skriften så bad de aldrig om anden. Men när Jesus efter sin uppståndelse kommer till lärjungarna som av rädsla för judarna gömde sig bakom reglade dörrar, så säger han: Frid åt er alla. Som fadern har sänt mig sänder jag er. Sedan andades han på dem och sa: Ta emot helig ande. som det står i Johannes kapitel 20. Försoningen är fullbordad, Kristus är uppstånden, och när synden är försonad kan den försonade människan få Guds helige ande som en fri gåva. Och man kan inte vara en kristen utan att ha anden. Men detta må inte förväxlas eller sammanblandas med den andliga utrustning som är absolut nödvändig för alla som vill vara Jesu vittnen. Därför ska vi lägga märke till att till dessa lärjungar som av Jesus mottog den helige ande när Jesus uppenbarade sig för dem, som det stod om i Johannes 20. De får följande order innan Jesus sänder dem ut för att vittna. Vi läser i Lukas 24, 48-49. Ni ska vittna om detta och jag ska sända er vad min fader har lovat. Men ni ska stanna här i staden tills ni har blivit rustade med kraft från höjden. Och det är något som alla vi troende behöver. Kraften som förvandlade förnekaren Petrus till en klippa i Guds församling. För utan denna kraft hade Petrus förblivit en lärjunge som svajat mellan vittnesbörd och förnekelse fram och tillbaka i hela sitt liv. Men han blev en klippa. Lukas 11, verserna 14 och 15. En gång drev han ut en demon som var stum. När demonen for ut började den stumma tala och folket häpnade. Men några sade, det är med demonernas furste Belsebul han driver ut demonerna. Jesu underverk var helt uppenbara för alla. Och fariseerna kände sig tvungna att komma med en förklaring. För de kunde inte förneka det mirakel som skedde inför deras ögon. Och de grep om den mest blasfemiska förklaring de kunde komma på. Lägg märke till att de förnekade inte att undren hänt. Men de hävdade att det var med onda andars kraft det skedde. Och vi läser verserna 16-19. Andra ville sätta honom på prov och krävde att få se ett tecken från himlen. Men han visste vad de hade i tankarna och sade, varje rike som råkar i strid med sig självt blir ödelagt och hus faller över hus. Och om nu Satan råkar i strid med sig själv, hur ska då hans rike kunna bestå? Ni säger ju att det är med Beelsebul som jag driver ut demonerna. Men om jag driver ut demonerna med Beelsebul, med vems hjälp driver då era anhängare ut dem? Det kommer alltså att bli er dom. Kristus visar till det ohållbara i deras resonemang och i vers 20. Men om det är med Guds finger jag driver ut demonerna, då har Guds rike nått er. Vad Jesus säger är, jag gör de gärningar som skrifterna vittnar att den utlovade Messias ska göra. Och 21 och 22. När en stark man vaktar sin gård med vapen i hand får hans ägodelar vara i fred. Men kommer det en som är ännu starkare och övermannar honom, tar den mannen ifrån honom alla de vapen han litade på och fördelar bytet. Den starke man är Satan. Den demonbesatte mannen var ett bevis på hans makt. Men Jesus är starkare än Satan. Därför kan han kasta ut demoner och befria en besatt. Och 24-26. När den orena anden lämnar en människa vandrar den genom vattenlösa trakter och letar efter en plats att vila på. Hittar den ingen, säger den, jag vänder tillbaka till mitt hus som jag lämnade. När den så kommer och finner det städat och snyggt, går den bort och hämtar 7 andar till som är värre än den själv, och det följer med in och slår sig ner där. För den människan blir slutet värre än början. Om en människa slutar med vissa synder, börjar med religiösa övningar och börjar göra goda gärningar, städar och gör rent i sitt liv, men inte äger Jesus och därmed inte heller Gud, då tvekar inte de onda makter att återvända till ett sådant tomt hjärta, och då blir fördärvelsen ännu större. Religion utan frälsaren Kristus och utan den helige ande är en av de största villfarelser en människa kan råka ut för. Men Jesus säger att saliga de som hör Guds ord och tar vara på det. Och verserna 29-32. När ännu mera folk strömmade till sade han till dem, detta släkte är ett ont släkte. Det vill ha ett tecken, men det skall inte få något annat än Jona-tecknet. Ty liksom Jona blev ett tecken för folket i Nineve, skall människosonen bli det för detta släkte. Söderns drottning ska uppstå vid domen tillsammans med människorna i detta släkte och bli deras dom. Ty hon kom från jordens yttersta gräns för att lyssna till Salomos vishet. Men här finns något som är för mer än Salomo. Folk från Nineve skall uppstå vid domen tillsammans med detta släkte och bli dess dom. Ty det omvände sig vid Jonas förkunnelse. Men här finns något som är för mer än Jona. Tecknet skulle naturligtvis vara hans egen uppståndelse. Han pekar tillbaka på 2 händelser i det gamla testamentet. Bland annat profeten Jona som blivit slukad av en stor fisk och som var i fiskens buk i 3 dagar och 3 nätter. Och därefter, på Herrens befallning, kastade fisken upp Jona på land. Men när Jona efter sin mirakulösa räddning predikade för Nineves folk trodde de och omvände sig. Medan Israel också efter Kristi uppståndelse förkastade sin Messias. Och därför säger Jesus att folket i Nineve ska vid uppståndelsen bli Israel till dom. Och 33-36. Ingen tänder en lampa och ställer den i en vrå eller under ett sädesmått. Man sätter den på hållaren så att det som kommer in ser ljuset. Kroppens lampa är ögat. När ditt öga är ogrumligt får hela din kropp ljus, men när det är fördärvat är det mörkt i din kropp. Se alltså till att ljuset inom dig inte är mörker. Om hela din kropp får ljus och ingen del ligger i mörker, så blir den helt och hållet ljus, som när en lampa låter sitt ljus falla på dig. För att se ett objekt är 2 saker grundläggande. Först ljus som gör objektet synligt och så ett öga som kan se objektet. Ljuset gör ingen nytta för den som är blind, och en människa som ser men inte har något ljus ser inte heller något. De befinner sig båda i samma situation. Ljus och ett öga som ser är båda lika nödvändiga som fågelns 2 vingar. En vinge lyfter ingen fågel. Men fastän Jesus stod mitt ibland dem kunde de inte se honom. Det betyder inte att han inte var världens ljus, men det betyder att människorna var blinda. 37-40. Under detta tal bjöd en farisé honom hem till sig, och han följde med in och lade sig till bords. Farisén blev förvånad över att han inte tvättade sig ren före måltiden, men Herren sade till honom: Ni fariser, ni rengör utsidan av bägare och fat, men ert inre är fullt av vinningslystnad och ondska. Begriper ni inte att han som har gjort utsidan också har gjort insidan? Nej, ge det fattiga vad som finns på ert fat, så blir allt rent för er. Livet i Gud är inte en fråga om en massa yttre saker, men det handlar om en hjärtesak. Det är en andlig princip. Och 41 och 42. Ve er fariser som ger tionde av mynta och vinruta och alla grönsaker, men glömmer rättvisan och kärleken till Gud. Ni skulle göra det ena utan att därför försumma det andra. Jesus säger inte att det var fel att ge tionde, tvärtom. Ni skulle göra det, säger han, men utan att glömma rättvisan och kärleken till Gud. Och 43-54. Ve er fariser som älskar att sitta främst i synagogorna och bli hälsade på torgen. Ve er, ni som är gravar som inte syns, och människorna märker inte när de trampar på dem. Då insköt en av de laglärda: Mästare, det du säger är en förolämpning mot oss också. Han svarade: Ve också er, ni laglärda. Ni lastar på människorna bördor som är svåra att bära och rör inte ett finger för att lätta på bördorna. Ve er som reser gravvårdar över profeterna som era fäder dödade. Så vittnade ni om vad era fäder gjort och visar att ni godtar det. De dödade profeterna, och ni reser vårdar över dem. Därför har också Guds vishet sagt: Jag ska sända profeter och apostlar till dem, och några skall de döda och förfölja. Därför ska detta släkte få betala för alla profeters blod som har utgjutits från världens skapelse, allt ifrån Abels blod ända till Sakarias blod, som spilldes mellan altaret och tempelhuset. Ja, jag säger er, detta släkte ska få betala för det. Ve er, ni laglärda, som har tagit nyckeln till kunskapen. Själva har ni inte gått in, och dem som ville gå in har ni hindrat. När han gick därifrån ansattes han hårt av de skriftlärda och fariseerna, som ställde många besvärliga frågor för att få honom att säga något som han kunde fällas för. De religiösa ledarna på Jesu tid hade samma inställning som många församlingsledare idag har, där ärliga sökare inte blir presenterade för Kristus och hans rike, men presenterade för vår kyrka, våra aktiviteter, vår gemenskap, vårt samfund. Man talar om Gud utan att sätta folk i personlig förbindelse med Gud. Må Gud förbarma sig över vårt land och vårt folk. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.
Du har lyssnat till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman, som sänds av Transworld Radio. Programserien är producerad av Norea Radio Sverige. Om du önskar mer information om vårt radiomissionsarbete, så skriv till Norea Radio Sverige, box 3419 103 68, Stockholm.